Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag kör ett roast battle på Underjord i Malmö den 2 september och jag kör livepod på Lund Comedy Festival den 4 september där Arkivsamtal gästas av Christian Lok. Eftersom det bara säljs 50 biljetter till de här grejerna så kommer det ta slut snabbt, men det innebär också att jag knappt tjänar några pengar. Mycket synd, för jag vill gärna kunna fortsätta med den här podden och andra kreativa projekt jag håller på med, istället för att behöva ta ett vanligt jobb. Vill ni också att jag ska fortsätta med den här podden? Swisha en slant till 0760-7247-28. Du kan också bli avsnittsdonator på patreon.com/arkivsamtal. Då får du tillgång till massor av exklusiva bonusavsnitt och annat smått och gott. Jag har en rundvisning i min nya lägenhet som jag filmat bland mina samlingar och massa annat sånt skoj. Kommer snart en del 2 på det. Länk till det här plus Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Moa Wallin.
Hej.
Välkommen hit.
Tack snälla.
Vem är du om du skulle beskriva dig själv för lyssnare som inte vet vem du är?
Jo, men jag är väl en radiopratare. Mm. Skulle jag väl säga. Jag har en podd som heter Mamma Moa. Jag hade tidigare podden Della Q. Nu gör jag Tankesmedjan i P3 och lite annat på P3 ibland.
Mm. Ja, du är den tredje Della Q-medlemmen som är med. Det är sist ut. Men är det ett känsligt ämne, Della Q, i dessa dagar?
Nej, det är det inte. Jag tror att... nej, det skulle jag väl inte säga. Däremot vet jag inte om jag har så mycket nytt att berätta om det. Det känns som att det mesta har vädrats... offentligt.
Ja, det är en korta sammanfattningen var väl att ni hade en podd. Men hur började du i den? Hur kom det sig att du blev en del av den trion?
Jag och Anna träffades på Tankesmedjan.
Jaha, Tankesmedjan var före Della Q. Okej.
Och så var det Anna som satt ihop mig och Bianca.
Hur hamnade du på Tankesmedjan då?
Ja, de hade ju auditions med hela Stockholm. Kolm, i princip. Så det var
jag var väl... också på audition.
Var det? sen så jag kom inte med direkt, utan då skulle jag istället vara deras sociala medier ansvarig.
Mm, jobbade du med något sånt innan, eller hur?
Nej.
Hur hittade de dig? Via Twitter?
Ja, det var väl kanske det. Jag minns inte exakt hur det var. Jag jobbade på Breaking News då.
Aha. Hur hamnade du i media och nöjesbranschen från början?
Men där hamnade jag nog på grund av Twitter, eller tack vare kan man väl också säga.
Breaking News upptäckte det via Twitter.
Ja, precis. Julia Frändfors på Breaking News.
Okej. Okay. Ja, för du fick det var någon som sa att du blev känd eller någonting via ett tweet om någon moppepojke som hade tagit lagen i egna händer.
Gustav 15.
Vänta, Gustav 15?
Ja, det får man väl tycka. Jag vet inte om jag själv skulle sätta det i mitt CV.
Men var det där du blev uppmärksam? Du hånade en 15-årig mopedkille. Alltså det var tweeten som jag minns den bara var något sånt. Det här är
jag
det
kallade
här
honom en tönt.
Vad sa du?
Jag kallade honom en tönt.
Du skrev bara något sånt där. Är det här det tönstigaste någonsin kanske? Och så var det en bild då på Gustav 15 löser brott.
Precis. Ja, men jag vet inte, då jobbade jag ju redan på tankesmedjan. Jaha, men jag tror att det eller okay. var i alla fall planerat. Jag vet inte om det hade... Men jag skrev den tweeten kanske 2 veckor innan första avsnittet av Della Q.
Ja, okej. Alltså det var inte ditt genombrott där. Du började som bara en rolig på Twitter.
Mm, precis. Eller ja, precis. Jag vet inte. Det är väl upp till andra att avgöra.
Julia Frändfors tyckte att du var rolig på Twitter.
Ja.
Okej. Okay. Första gången jag såg ditt namn var nog via Twitter. Då var det alltså så här, jag brukar googla mitt eget namn.
Åh nej, åh nej. Nej. Vad minns har jag skrivit?
Jag tror att... Jag vet inte vilken ordning de här 2 tweetsen kom. Men det första var något sånt där. Det var ett pojknamn, ett killnamn som jag inte känner igen. Bara, alltså ett vanligt svenskt killnamn.
Uh-huh.
Och så stod det... bla 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 säger att han skulle döda sina föräldrar för den... inom parentes unge Simon Gärdenfors.
Ah, ja, det här är min kompis Gabriel. Gabriel, kommer jag ihåg. Okay. Ja, det stämmer.
Och vad menar han med det?
Alltså, han menar att han tycker att du är väldigt snygg då, men okay. Kanske framförallt som ung.
Okej, okay, han är homosexuell?
Ja.
Eller bisexuell kanske?
Nej, han är homosexuell.
Mm. Och sen det andra
tweet. Det är en förtäckt komplimang. Jag vet inte om, det, förlåt, det kanske är en förtäckt komplimang. Att han tyckte att unga du var så snygg.
Men... Ja, det är väl, jag tar det ändå som positivt.
Ja, vad bra. Ja, men det tycker jag
också. Det är inte alla som har varit snygga ens när de var unga.
Precis. Det är alltid något.
Och sen det andra tweetet var... Jag vill aldrig någonsin igen höra namnet Simon Gärdenfors.
Du skämtar.
Nej, det var...
Fy fan, mycket... Odräglig människa. Jag var på Twitter. Ja, förlåt.
man skulle ju kunna tolka det.
Men hade du gjort något särskilt då?
Jag gör väl alltid grejer.
Ja, jo, det gör jag. Men jag tänkte om det var något...
Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var, om det var någon skandal eller drev eller okay. Någonting i samband med det. Men om jag ska vara väldigt optimistisk och kanske lite naiv så kan jag tänka att den här Gabriel och folk omkring dig tjatar så mycket. Och
ja,
om snygg gör så att nu är jag trött på det här. Jag vill aldrig höra det
namnet. Exakt. Ja, men vi säger så. Jaha, men, okay.
Ja, du minns inte något speciellt tillfälle där du känner nu är det, har det blivit för mycket. Nu vill jag aldrig mer höra det här namnet. Ja.
Nej, men gud vad hemskt, förlåt.
Jag har varit med om värre.
Ja,
jag menar,
vilken tur.
Anna Björklund, hon har varit mer kaxig mot mig på Twitter.
Ja.
Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det var. Och i podden i Della Q så har ni också förelämpat hur ni föreställer er min lägenhet.
Ja.
Fast det var nog mer min gamla lägenhet. Nu har jag flyttat till en större och lite mer uppstyrd.
Ja, men det tycker jag verkligen. Vad sa vi om din förra lägenhet?
Det var väl, ni pratade så här om killar som bara hade typ 3 tallrikar och aldrig hade möjlighet att bjuda hem sina föräldrar. Eller bjuda hem någon på middag i stort sett. Alltså det var, okay. det var en lite längre rant om den typen av killar. Och sen var det så att någon av er sa att jag får upp bilden av Simon Gärden fast när vi pratade om den här killen. Och då höll alla med.
Och då höll alla med.
Ja, nej, men det stämde ju faktiskt att jag hade cirka 3 tallrikar.
Mm, men herregud, då är jag än idag.
Vad sa du?
Jag har det än idag.
3 tallrikar?
Ja. Ja, men förlåt. Återigen. Oh, det här känns så...
Bianca är nog den som har talat godast om mig tid innan jag träffat er i verkligheten.
Mm.
Men jag är inte... Jag skulle säga att jag inte är så långsint. Men det har jag fått äta upp väldigt många gånger. När jag bland annat skällde ut Fredrik Söderholm. Mm-hmm. Som för någonting han hade skrivit om mig på sociala medier tidigare. Nu märker jag att varför är alla så taskiga mot mig på sociala medier? Alla jag nämnt nu har ju du jobbat med.
Ja, precis. Men är det inte någon Stockholm-Malmö-krock kanske? Att det är någon sån rivalitet möjligen.
Men då såg jag bara i den här liksom poddbeskrivningen när jag var med i den här, vad heter nu deras podd?
Vem då? Fredriks? Ja. Den heter Gott snack.
Gott snack, ja. Att det stod något sånt, Simon Järnfors skäller ut Fredrik Söderholm för någonting han skrev för 3 år sedan på Instagram stories. Och Simon är, som han själv uttrycker det, inte långsint.
Nej, men det där är ju svårt. Jag förlåter bara folk när det är för min egen skull, för att jag ska slippa älta det.
Ja, eller kan det vara också för att du vinner på att förlåta dem i liksom... Alltså om man till exempel ska jobba med någon då.
Mm.
Och så här, då kanske man vinner på att förlåta.
Ja, precis. Jo, men ofta så gör man ju det för att man mår ju i regel sämre av att gå runt och älta det någon skriver med.
Absolut. Jag för mig att det var du som sa eller skrev någon gång att varje gång någon... Att du hade någon app där du kunde se vilka som avföljde dig på sociala medier.
Mm.
Och att varje gång någon avföljde det att du blev så där orimligt arg.
Ah,
och började liksom medvetet gå in för att sänka den personen som avföljt dig. Och snacka skit och skriva.
Ja, det stämmer helt och hållet. Jag har slutat med det nu för att det är ett väldigt destruktivt beteende. Men ja, så har det absolut varit.
Men orimlig ilska är ju någonting rätt roligt också.
Mm.
Även så här... Kalanka och andra klassiska humorfenomen bygger på orimlig ilska.
Ja, precis. Jag och Bianca pratade en del om det när vi fortfarande gjorde Della Q. Att det vore kul att göra en sån serie om Anna.
Mm.
Att man bara fick följa henne och hennes orimliga ilska liksom i vardagen. Det hade nog blivit en väldigt bra serie, tror jag. Men nu är det svår att genomföra. Nu,
ja, ni har ingen kontakt idag.
Nej.
Men har du och Bianca någon kontakt då?
Nej.
Det är en total splittring.
Ja.
Men du har en ny podd nu.
Ja.
Mamma Moa.
Precis.
Jag har inte hunnit lyssna ännu. Hur många avsnitt har släppts?
Kanske 8, 9.
Oj, ja. Och det är bara du eller gäster?
Det är lite gäster och sådär. Men framförallt så följer de väl mig och min graviditet.
Mm. Men är det inslag då när du själv sitter och pratar utan någon gäst också?
Mm, det är det. Vilket är lite märkligt. Men
nej, men det finns ju solopoddar.
Ja, precis. Jo, men det är lite så att att jag har liksom ett dagboksinslag och sen någon kortare prata.
Mm.
Men ja, det är ju rätt skönt att kunna bryta av med andra röster än bara min egen också.
Mm. Ja, för det vi hade tänkt ha rubriken Showbiz, nöjesbranschen. Om våra liv i nöjesbranschen den här veckan. Ditt första förslag var drömmar.
Ja.
Du skrev att du sedan några dagar tillbaks hade varit intresserad av drömtydning.
Precis. Det stämmer, för jag upplever att min kropp har gett mig så himla många tecken på min graviditet, har jag förstått nu i efterhand. Men du sa ju att det fick jag göra i en annan podd, så det har jag också gjort i min egen podd nu.
Jaha, du har pratat om drömtydning då?
Ja.
Alltså, men det finns väl ingen riktig vetenskap kring drömtydning? Eller är det är väl mest gissningar?
Ja, jo, men det är det ju.
Okej. Okay. När jag skrev att det var okej att prata om drömmar i stilen jag drömmer om att en dag kunna flytta till New York City. Men det var inte okej med jag drömde att jag var en katt.
Nej. Nej, vilket jag förstår. Men nej, det är klart att det inte är en exakt vetenskap. Men det är väl inte psykologi i stort heller. Eller, det är det ju på ett sätt. Men så här, det finns ju ändå många teorier som ses som ganska legitima. Jag pratade med en drömtydare om... innan jag visste att jag var gravid så vaknade jag ofta upp och grät helt plötsligt.
Det var kanske hormoner, va?
Det skulle det kunna vara. Hon sa att det... också hade kunnat vara min kropp som sov åt mig att sluta med något som var skadligt för barnet. Och sen slutade jag snusa. Då vaknade inte upp och grät längre.
Men nu så ligger en snusdosa framför dig på bordet.
Ja, det gör det. Men det är Onico. Så det är inte
nikotinfritt.
Ja, och tobaksfritt. Det är bara som tepåsar.
Okej.
Okay. Ja, så det är inte farligt för,
för barnet.
Nej.
Okay. Men är nikotin farligt för barnet? Alltså även om det inte är rökning och så?
Ja, det är det tydligen. Det kan hämma utvecklingen och ge det astma, tror jag.
Mm. Kan de bli beroende av nikotin? Komma ut nikotinberoende ur magen?
Ja, men jag vet inte hur det funkar med just nikotin. Men jag vet ju att många, eller många barn, men att barn kan födas opioidberoende och sådär. Mm. I alla fall, om man har tagit det under graviditeten. Jag har inte testat själv, men...
Du har aldrig testat opioider?
Nej, varken innan eller under.
Inte ens Treocomp eller något sånt där?
Är det...
Jag gissar
det
på...
Jag
har fått kritik för mina svepande uttalanden om opioider. Ja. Men jag har för mig att kodin finns i Treocomp. Och okay. att det är någon form av opioid. Mm-hmm. Nu är jag ute på djupt vatten och hal is igen.
Men är det lagligt? Ska man köpa Treocomp?
Ja, det är receptbelagt.
Ah, okay. Mm.
Men det är ju ändå någonting de skriver ut. Mm. Men de flesta droger finns ju i någon form av laglig version som man kan, alltså, som man kan få om man är sjuk.
Mm.
Elvis Presley, han hade en läkare som hette Dr. Nick. Som mm-hmm. skrev ut alla droger han hade åt honom. För att han gillade att hänga med Elvis. Så kunde han få liksom, ja, men i stort sett LSD och heroin och, alltså det fanns alltid liknande droger, eller om det var exakt samma droger fast som var bara receptbelagda och kunde få dem utskrivna.
Otroligt, det känns som att du skulle kunna ha något sånt fan också.
Ja, det kanske jag skulle ha, men jag har faktiskt inte knarkat på över 2 år.
Okay.
Alltså jag tror inte jag ens jag har tagit ett bloss på en marijuana-cigarett eller något sånt på över 2 år.
Nej.
Och det har inte varit ett sånt här att det har varit något beslut eller att det har blivit för mycket, att jag var tvungen att sluta liksom, utan det har bara varit att jag inte har varit speciellt sugen.
Okej.
Okay. Det är nog det perfekta sättet att det bara klingar ut.
Ja, precis. Men varför slutar man vara sugen? Jag kan förstå det där lite grann kanske. Att det slutar väl vara spännande kanske.
Ja, men också att man känner att summan, alltså så här bakfyllan eller avtändningen och sånt är jobbigare än vad det är roligt att vara hög eller full. Mm. Alltså jag dricker fortfarande.
Mm.
Men jag skulle förmodligen, om liksom narkotika var lika tillgängligt som alkohol, hade jag nog gjort det oftare. Kanske inte alls lika ofta som alkohol, men det är ju så att det är ju alltid ofta lite, alltså man blir ju erbjuden alkohol hela tiden och det finns på bar och sånt där och det. Men ibland så känner jag också så att nej, nu bakfyllan är vad jobbigare än vad jag hade roligt igår.
Mm. Jag håller med. Sen är det väl så med i princip alla droger, säger jag som en chansning nu, men att det aldrig blir roligare än första gången. Det blir ju bara tråkigare och tråkigare för varje gång.
Mm, kanske det. Jag tänker att vissa kanske man måste vänja sig lite vid.
Mm.
Men det är väl ganska mycket så med, alltså kanske inte just första gången, men att man får någon slags nyhetens behag i mycket. Att det är ganska mycket så i, alltså även i allting. Att det kanske roligare att gå på stand-up de första gångerna man gör det. Men när man sett hundratals föreställningar så kanske det inte är exakt lika kul.
Alltså, håller med.
Ja, det klassiska uttrycket, nyhetens behag. Det kommer ju någonstans ifrån.
Verkligen.
Att man hinner tröttna på grejer. Men sen är det väl också att man blir lite mer blasé desto äldre man blir.
Mm. Ja.
Alltså det är svårt att nå upp till, alltså jag tycker det är jättemycket fördelar med att vara 42. Jag är nog alltså överlag lyckligare som 42-åring än som 10-åring.
Mm-hmm.
Men topparna och dalarna var nog större som 10-åring.
Ja, absolut. Så är det ju.
Hur gammal är du?
24.
Oj! Ja. Det var ungt.
Det var precis den jag kom ner till här.
Nej, men det är väl mer det att du är gravid.
Ja.
Som jag tänker att då är man väl 30 när man
är inte att jag har en så lyckad karriär bakom mig. Att det är därför du tror. Du reagerade. Mm. Nej, men ja, jag vet. Jag är ganska ung, tror jag. Några år yngre än genomsnittet i Sverige med att få barn.
Mm. Du är ju ganska ung också, för du har ju ändå hunnit med en del grejer inom showbiz.
Nej, det var verkligen inte meningen att fiska.
Nej, men vi har ju inte nämnt allt. Du har också varit programledare för Big Brother, va?
Mm, precis. En av programledarna.
Mm.
Lite mer panelaktig roll, men det är så tråkigt att säga. Så vi får gärna kalla det programledare.
Ja, jag har faktiskt inte sett Big Brother på rätt länge.
Nej, jag förstår det. Ja, men det har jag varit. Jag har testat och gör fortfarande. Alltså, prova lite olika grejer. Jag vet inte om det är den banan jag ska gå. Vilket...
Den vägen du ska vandra.
Ja, precis. Men det är kul att testa saker.
Mm.
Det är lite samma som jag resonerar med den här gravid... podden. Jag vet liksom inte om det är det jag ska göra i resten av mitt liv.
Nej, jag tänkte det så här, Mamma Moa, det kan du ju bara heta när du är gravid. Men det kan ju ännu mer heta det när du har fått ett barn.
Ja, precis. Exakt.
Men var det din plan från början att hamna i showbiz?
Nej, verkligen inte. Jag pluggade juridik.
Mm, det förvånar mig inte.
Nej.
Alltså jag tänkte så här, att du hade säkert någon annan plan. Innan så tänkte jag, ja, men kanske juridik eller någonting.
Ja, för att jag är en så vanlig tjej bara.
Ja, jag vet inte om det är det vanligaste. Det kanske i din värld så är det en vanlig grej, men det är väldigt liten procent av Sveriges befolkning som pluggar juridik.
Mm, det är det kanske, men det är fortfarande Sveriges mest sökta linje, tror jag.
Är det?
Ja, jurist i Stockholm, där jag också pluggade då.
Mm.
Men ja, det läste jag.
Hur långt kom du?
3 terminer bara.
Det är ganska många i nöjesbranschen som ändå har pluggat juridik, har jag märkt. Mm. Martin Sonneby bland annat.
Mm. Just det, han har väl också företrätt sig själv i rätten en gång.
Ja, det har jag. Och vunnit, tror jag. Ja. Det har jag också gjort. Fast jag har inte pluggat juridik.
Aha. Berätta mer.
Jag var åtalad av ryska staten.
Ja, just det.
Det var den.
Den lilla grejen.
Ja. Och jag tänkte att men det skulle bli för dyrt att ha en... Jag trodde så här, jag kommer ändå bli dömd.
Mm.
Så det... För de hade så mycket bevis. Så tänkte jag vill inte lägga extra pengar på både att bli dömd och få böter och sen mina advokatkostnader. Så jag bara kör själv. Och företräder mig själv. Och så håller jag nere kostnaderna på det sättet. Men så blir jag friad.
Men grattis.
Tack.
Men det är också ett ödmjukt sätt att företräda sig själv på.
Mm, alltså för att man inte har råd med något annat.
Ja. Men det är värre med den stoltheten som vissa kan...
Ja.
Det kanske var då jag twittrade att jag aldrig mer ville höra ditt namn.
När det stod att jag ska företräda mig själv.
Ja, precis.
Ja, jag får hoppas på det.
Mm.
Men vad kommer du från för bakgrund? Alltså var är du uppvuxen? Vilken typ, vad jobbar dina föräldrar med? Och så vidare och så vidare.
Mm. Jag är uppvuxen i Sala. Som ligger utanför Västerås. Och där bodde jag tills jag fyllde 18. Och ja, min mamma, det är så svårt att beskriva vad hon jobbar med. Hon är någon slags ekonom, men hon har spårat ur nu på äldre dagar och blivit någon slags healer.
Typ. Oj, oj.
Så hon pluggar mycket. Hon håller på med någon så här elterapi som hon gör då på både människor men även hästar.
Är det elchocka?
Nej, det är någon... Nej.
Utan man känner inte själv... överraskningar.
Precis. Nej, man känner inte själv av den här elen. Någon har försökt komma i närheten av mig någon gång med den där maskinen. Jag är väldigt skeptisk till allt sånt där. Men nej, det är något... elektromagneter kanske.
Elektromagnetism?
Jag vet inte. Men det är lite sånt och så är det lite akupunktur och... Ja, det håller
annat på. Annat som inte är traditionell vetenskap.
Ja, precis.
Men, och din farsa?
Han är plåtslagare.
Mm. Ja, då, alltså för jag har säkert hört det här någon gång innan att du, för på din dialekt och sånt så låter det mer som du kommer från en dyr del av Stockholm.
Ja, ja det gör det tyvärr. Jag önskar att det inte vore så, men det här lade jag till mig när jag var 14.
Okej, okay. Du flyttade när du var 18?
Ja, men när jag var 14 så höll jag på och videobloggade lite.
Mm-hmm.
Och pratade då som ja men alla bloggerskor som bodde på Östermalm.
Ja, ja, ja.
Sen dess så sitter den tyvärr kvar.
Och då bytte du alltså bara så här från Västeråsdialekt till Östermalms stockholmska bara så här, även privat, inte bara i din blogg.
Ja, det blev så.
Mm-hmm.
Tyvärr, för jag tyckte också att jag hade en väldigt ful dialekt. Nu när jag lyssnar tillbaka på den så var den ju toppen och jag skulle gärna ha den. Den är mycket mer sympatisk.
Du får öva tillbaka den igen.
Ja,
bara chocka lyssnarna nu.
Börja vlogga på Dalmål nu på ett sätt.
Men Västerås, är det inte Dalarna?
Nej, men Sala ligger precis på gränsen till Dalarna. Så det är en mix mellan västmanländska och Dalmål.
Okej, men vänta. Ja, okej, du sa Sala och så sa du någonting om Västerås.
Ja, att det ligger utanför Västerås. Mm, för de som inte...
Ja, vet. Känner du David Nessle?
Nej.
Och hans bror Frans Daniel Nessle. De är från Sala, tror jag.
Uh-huh. Nej, aldrig hört.
David Nessle är serietecknare, tecknar i Galago och har varit rätt mycket gäst i podden Snedtänkt.
Mm. Mm.
Och han ligger också bakom Twitterkontot Moralgranskaren.
Det känner jag igen, tror jag.
Som har blivit bok också.
Mm.
Men de är från Sala, tror jag.
Mm.
Men det är ganska liten.
Ja, det är det. Det bor väl 20 000 tror jag i hela kommunen. Okay.
Men är det inte känt för någonting annat också?
Silvergruvan.
Okej, okay. Det är nog det jag tänkte på då.
Mm, det är det nog. Men... Ja, utöver mig alltså.
Vad sa du?
Känt för något annat utöver mig alltså.
Ja, och bröderna Nessle.
Ja. Jo, men det är gruvan.
Mm. Men hade du en stor blogg då när du var 14?
Nej.
Nej,
det var absolut ingen succé.
Nej, okej.
Okay. hur många kan jag ha haft? Jag minns att jag var besatt av det där statistikverktyget på blogg.se. Men men jag kanske hade 1000 läsare i veckan. Det var verkligen inte mycket.
Nej.
Det var ju de på mitt högstadie typ som läste
blogg. Till.
Ja.
Men var du inspirerad av liksom Blondinbella och den typen av...
Ja, men lite var jag nog ändå det. Jag gick ju också med i MUF som Blondinbella gjorde. Som Blondinbella gjorde.
Ja, ja.
När jag var typ 13 och så höll jag på så där ett tag.
Mm.
När jag var 13-14 och ville vara någon mini-Blondinbella tror jag. Men sen gick det över ganska snabbt.
Mm. Gick du ur MUF?
Ja, det gjorde jag.
Mm. Men ja, det har väl varit så här när... Det har snackats om Della Qs politiska hållning och så. Då har ni varit rätt mycket så här att men vi vill inte ha en politisk ställning. Och så där.
Mm.
Men det känns ändå lite höger. Stämmer det? Alltså nu får du ju bara prata för dig själv.
Mm. Det är också svårt... När man jobbar på P3. Jag kan inte riktigt värja mig mot när folk säger att jag är höger.
Vad sa du?
Jag kan inte riktigt värja mig mot det.
Du kan varken säga by eller bä.
Nej, precis.
Ni har ju belagts med munkavel.
Exakt.
Eller heter det munkavle? Fan, jag har sett
munkavle.
Och det ska uttalas också munkavle.
Det
låter ju konstigt.
Ja, det gör det. Men munkavel... låter ju inte heller superrimligt. Men
vad heter en sån man kavlar ut? Alltså sån brödkavel.
Ja.
Okej, okay, för det är ju två helt olika saker.
Ja, exakt.
Mm. Så din plan var att bli en jurist. Och kanske, men i och för sig, då började du blogga redan när du var 14. Och det är ju en form av... showbiz.
Mm.
Så att du hade ju ändå lite sådana drömmar redan som barn.
Ja. Ja, det får man väl säga att jag ändå kanske hade något uppmärksamhetsbehov och fortfarande har ju bevisligen. Annars skulle jag väl inte sitta här. Det är ju tråkigt att det finns. Det skulle
varför är det tråkigt? Varför tycker folk att det är någonting dåligt att vilja ha uppmärksamhet?
Nej, men det är väl en girighet som man kanske tycker är lite genant. Men för mig är det mest så att jag på sistone har känt att det är så himla jobbigt att vara offentlig, eller vad man nu ska säga.
Ja, du har ju fått smaka lite på baksidan av det.
Mm.
Alltså när Anna i podden avslöjade din graviditet. Eller det var inte i podden hon avslöjade, men...
Nej, precis. Nej, men, på Instagram.
Men var det jobbigt för dig?
Ja, men det kanske var det. Jag vet inte riktigt. Inte så för att jag tycker att min graviditet är helig.
Men.
Och inte för att jag själv hade planerat att ta någon fin bild på magen och lägga upp första bilden. Så. Men det är ju såklart jobbigt när någon vill en illa offentligt.
Konflikter är alltid jobbigt.
Mm, det är väldigt pinsamt tycker jag att bråka offentligt. Jag skulle gärna vara utan det.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, samtidigt så måste du ju alltså vinna på den då uppmärksamhetsmässigt och i förlängningen då liksom även karriärsmässigt, att det är fler som kanske upptäcker de sakerna du gör och uppskattar det efter ett tag och blir nya lyssnare till din podd eller så.
Mm. Ja, man får ju hoppas det, och att det inte bara är folk som inte vill höra mitt namn igen då, för att liksom allt som kommer upp när man googlar mig är så Moa Wallin om kollegans gravida avslöjande.
Jo, ja, men det är väl som alltså rap beefs och sånt där, det leder ju ofta till mer uppmärksamhet och mer lyssningar, och det är många som bygger sin karriär på det sättet. Mm. Det finns till och med folk som påstår att de har fejkat beefs för att få uppmärksamhet.
Mm. Just det.
Så det är bara tacka och ta emot.
Ja. Ja, precis.
Men det mesta som leder till mycket uppmärksamhet och sådär framgång är ju ganska jobbigt också.
Mm, verkligen. Ja, men det är det. Man tror ju att man ska bli mer hårdhudad allt eftersom tiden går, men det är ju precis tvärtom. Upplever jag i alla fall, att jag blir skörare och skörare. Och, ja.
Jag kommer ihåg när vi höll på med tv-programmet Samhällsjudo. Det var ju det också som ledde fram till den här rättegången i Ryssland, det var på Åland, men mot ryska staten. Mm. Men då var det när liksom vi skulle göra några så här jobbiga inslag där man skulle konfrontera någon annan och sånt, så kommer jag ihåg att Frej sa den här känslan av hur jobbigt det är nu. Det är så jobbigt som du tycker det är nu, så känd kommer det bli. Att det går översatt.
Ja.
Men jag försökte hitta de här gamla tweetsen. Nu hittar jag inte dem via att googla våra namn tillsammans. Men jag hittade, det var någon krönikör på, jag tror det var SVT Nyheter, som hade jämfört Della Q med just mig och Frey.
Mm-hmm.
Att det stod så här, något i stil med, vill man vara taskig så kan man säga att Della Q är den kvinnliga motsvarigheten till jag vill vara farlig killar i stil med Frej Larsson och Simon Gärdenfors som gör allt för att trolla PK-människor. Något liknande, så stod det.
Ja. Okej, okay. Ja, det var ju en lite obegåvad analys väl ändå.
Ja, ser inte så mycket. Alltså dels säger jag inte att jag vet inte om det var PK-människor han skrev att så, det var att trolla någon, var det kanske trolla moralister kan det ha varit eller något annat. Det kanske är lite samma sak, men jag ser inte Della Q som liksom att ett mål är att trolla moralister.
Nej, vi var väl själva moralisterna i så fall.
Ja, just det.
Men folk gör ju ofta sådär att de beskriver en som provokatör om man råkar ha åsikter eller skämta på ett sätt som de inte gillar.
Mm.
Det stämmer ju inte att jag vill att göra något egentligen för att provocera. Jag har ju bara varit mig själv. Typ.
Mm. Jag skulle nog själv ändå ha svårt att neka till att jag varit en rätsticka och alltså en provokatör i många sammanhang. Nu är det inte det enda jag håller på med. Jag har många strängar på min lyra, många järn i elden, många bollar i luften.
Ja, visst.
Men provokation, det är en boll.
Mm. Jo. Ja, jo, men det finns kanske där.
Har du också en provokationsboll i luften?
Just nu tror jag att den ändå är nedlagd. Men det är klart att den har funnits där. Det var väl, ja men när jag skrev den där tönt tweeten om Gustav 15, det var väl något slags trollande.
Fast samtidigt, jag tycker inte det var så provocerande. Att det var bara så här, ja du ser någon som du tyckte var tönt i nyheterna och skrev det på Twitter.
Ja.
Så, okej, för att han var precis straffmyndig, men... Men,
ja, men jag tänkte mig faktiskt inte. Jag tänkte inte så mycket på hans ålder.
Men,
så jag twittrade bara ut den, la ifrån med telefonen och såg sen några timmar senare att det liksom verkligen hade brakat loss
där. Och vad var folk arga på?
Men att det var mobbning av ett barn.
Okej.
Men
jag har förstått att mobbning har fått en förändrad betydelse.
Precis, för mig betyder den ju fortfarande återkommande trakasserier.
Jag tänker att det är många mot en. Att det är en mobb. Att en person kan inte mobba en annan, att det måste vara många.
Exakt.
Att det kan vara det mer som kallas drev idag eller någonting. Men...
Ja, precis. Mm. Nej, men jag tycker båda våra definitioner är bättre än den som råder.
Men nu är det mer att vara taskig.
Ja, exakt.
Och vara taskig på ett sätt som då... inte anses tillåtet, för att annars kallas det satir om det var taskigt på ett sätt som anses tillåtet.
Exakt.
Petra skulle aldrig kalla tankesmedja för mobbingprogrammet tankesmedja. Även om det, ja, man kan, om man ska använda den definitionen av att vara taskig som mobbing, så är det
absolut. Jo, men det är ett mobbingprogram.
Jag har inte blivit anklagad för mobbing, speciellt med allt annat negativt har jag blivit anklagad för. Men jag vet inte.
Nej, men det kanske är, man kanske hellre sätter den etiketten på tjejer, tänker jag. Tror jag, för Della Q blev ju anklagad för att vara mobbare från första avsnittet. Vi blev ju ofta kallade just, ja men elak och mobbare var nog det vanligast förekommande, den vanligast förekommande kritiken om oss, vilket jag aldrig riktigt höll med om. Jag tycker inte att vi har varit mer mobbare eller elakare än någon manlig motsvarighet egentligen.
I och för sig, Alex Schulman blev väldigt mycket anklagad för mobbing.
Det är sant.
Speciellt när han bloggade.
Mm. men väldigt sällan nu ändå, trots att hans podd väl är ganska elak fortfarande, i alla fall om man jämför med
The Lucky. Jag har inte lyssnat på den på väldigt, väldigt länge.
Nej, jag lyssnade på något de hade sagt om Fredrik Söderholm, där de bara hittade på att han hade sagt något elakt om Alex, och sen så hade någon slags sågning av honom.
Och hur vet du att det var påhittat?
För att de sa att Fredrik i Nemo Hedéns podd hade kallat Alex för uppmärksamhetssökande. Men så kan man också bara lyssna på avsnittet av Nemo Hedéns podd och höra då att det var inte det Fredrik sa.
Nej. Han sa inget
liknande.
Ett litet
gräv som jag gjort på min fritid.
Och det var inget liknande han sa det?
Nej. Jag var för mig att det inte var något. Jag tror att han sa begåvad och sen något som kanske var lite mindre snällt. Men det var ändå långt ifrån uppmärksamhetssökande.
Och sen hade de då en rant om att de inte gillar Fredrik Söderholm.
Ja, precis. Och att Fredrik kunde säga så trots att han hade varit i Alex hem och träffat hans barn typ. Så att, ja, jag vet inte vad jag ville komma med det här.
Nej, vi snackade om huruvida mobbing var en kvinnligt kodad anklagelse.
Just det.
Jag tänker på Robinson, att det blev mycket kallat för mobbing-tv i början.
Ja, just det.
När det här med utrustning var nytt i tv.
Ja, precis. Ja, De La Q kanske bara var banbrytande då, på det sättet.
Ni var nya med att vara taskiga.
Exakt.
Ja, taskiga, jag vet inte. De avsnitten jag har hört så tycker jag inte att det har varit jättetaskigt.
Nej, det tycker nog inte jag heller. Men det kan ju också vara så att jag har förträngt. Jag vet inte riktigt.
Men har du några andra grejer du vill göra inom underhållning, konst och showbusiness?
Ja, det har jag väl. Jag vet inte exakt vad det är. Jag testar mig fram lite grann nu. Och sen ska jag framförallt vara mammaledig ett tag från och med oktober. Jag tror att det kommer bli ett helt halvår då jag i princip inte kommer göra någonting.
Ett halvt helår?
Exakt.
Det är ingenting förutom att
vara med barnet då liksom.
Men alltså, vissa som, alltså Messiah Hallberg, han, när han var pappaledare, det var då han bestämde sig för att börja med stand-up och började skriva 80 sidor stand-up.
Ja, men det är något sånt jag hoppas ska hända mig också, att jag bestämmer mig för vad jag vill göra härnäst.
Då. Ja, fast jag vet inte, min fördomsprofil på det är mer att du drömmer mer om att skriva litteratur än att stå på stand-up-scenen.
Det stämmer nog. Men jag vill inte riktigt skriva någonting riktigt än.
Men?
Jag vill inte... Nej, mardröm att bli författare till en ungdomsroman, det hade jag inte velat. Så då väntar jag hellre några år.
Ja, det beror på ifall den ungdomsromanen blir lika framgångsrik som Harry Potter och du blir ekonomiskt oberoende.
Det är sant, det hade jag i och för sig kunnat tänka mig.
Det eller inget.
Men
skriver du, ja, du, förutom i tankesmedjan skriver ni ju sådana här prator, som det heter, och du har skrivit bloggtexter. Men skriver du annars så alltså, har du, skriver du för skrivbordsladan och sånt annars?
Ja, men stundom. Nu var det nog något år sedan.
Du använder ordet stundom. Det tolkar jag som ett ja.
Låter också verkligen som en person med författardrömmar. Fy. Klipp bort. Ja, precis. Nej, men... Nej, jag har alltid skrivit dagbok. Däremot.
Det har du fortfarande.
Ja, men det är jag. Eller just nu så... kablar jag ut den dagboken i min gravidpodd i och för sig.
Jaja.
Men jag skriver den lite grann innan jag läser upp den i alla fall.
Men måste du inte censurera en del då?
Jo, den är inte lika mörk. Jag läste häromdagen min dagbok från så 2016. Det är ju väldigt mörkt.
Hur gammal var du 2016?
Ja, det var jag 20.
Okej. Okay. Det var en jobbig period även för mig när jag var 20 var en av mina värsta i livet.
Ja, det är helt sjukt att man orkade vara 20 faktiskt.
Ja, undrar om det är så för alla. Eller om det...
Man har... Ja, fast det är det
ja,
nog,
det,
tror
ja,
jag.
Det är nog rätt jobbigt.
Bara att man inte riktigt förstår när man är i det.
Man...
Men om någon hade kastat mig tillbaka i tiden till jag, eller till då jag var 20, så hade jag nog tagit livet av mig, alltså på dagen, tror jag. Man hade inte orkat gå igenom det igen, menar jag.
Men du har skrivit barnbok, eller vet du, dagbok sen barndomen, alltså utan uppehåll.
Ja, det har jag nog faktiskt.
Mm. Det måste ju vara rätt coolt att ha den samlingen. Skriver du för hand?
Nej, jag numera skriver jag på dator. Mm. Men jag har ju gamla dagböcker som ligger i något förråd någonstans.
Har du kvar alla grejer du skrivit på datorn också?
Ja, det har jag.
Och du har backuppat dem?
Ja, de ligger på en hårddisk faktiskt.
Mm.
och väntar på att bli utgivna. Nej, men jo, jag har dem. Jag tror inte att det är så mycket bra material där. Nej. Men det kan ju ändå vara rätt trevligt att kunna gå tillbaka.
Ja, men jag tycker det. Jag har skrivit dagbok sedan 2012.
Ja.
Varje dag.
Mm.
Och det var när jag började med... Alltså jag tänkte, men nu ska jag börja med humor som jobb liksom.
Mm.
Med poddar och stand-up och allt vad det innebär.
Mm.
Och då gick jag in för det väldigt seriöst. Och då skrev jag liksom... Det var väl ganska mycket, speciellt i början, en så här yrkesmässig dagbok. Att jag skulle hålla koll på vad har jag gjort och att jag liksom varje dag ska kämpa för att nå det här målet. Eller för att liksom, och så att jag skulle hålla koll på att jag verkligen gjorde det.
Mm.
och tänkte att, jo, men också hade jag väl lite så här, jag hade en secret escape plan med det.
Mm-hmm.
Nej, men för jag var ju serietecknare innan.
Mm.
Och så tänkte jag att jag lägger 3 år på att försöka bli komiker.
Mm.
Och sen om det går åt helvete så gör jag en serieroman om liksom hur jag misslyckades.
Just det.
När jag blev komiker. Jag tänkte att Ju större misslyckande, desto bättre serieroman.
Precis. Det är otroligt bra.
Ja. Min storebror så sa, you're hedging the bets.
Vad betyder det? Jag kan inte engelska.
Jag vet inte heller. Jag vet inte exakt, men han menar, jag vet inte. Jag har ju väl talat om hedgefonder och sånt där. Att även om man förlorar så vinner man. Det, man ska sammanfatta det snabbt. Alltså, så att jag kan bara vinna med den här planen.
Ja, men det är perfekt att ha ryggen fri sådär. Jag kommer stjäla den idén, tror jag. Jag tycker att det är väldigt pinsamt att göra saker så i offentligheten. Mm. Så då kan man alltid bara skylla på att det var för ett högre syfte då.
Ja, men vad är du kanske inte vill avslöja det här? Dina drömmar då som skulle vara så pinsamma att om du misslyckas med dem. Men du kan ju säga att om du lägger 3 år på det och sen kan du göra en podd då om ditt misslyckande att bli ..
Just det. Ja, men det är också svårt för jag vet inte exakt vad som är min stora dröm i livet. Så det vore ju kul såklart att skriva böcker som folk gillade. Men jag tror å andra sidan inte heller att jag skulle klara av att bli recenserad. För att nej, då skulle jag bara bli så...
Det är lite, jag får samma, alltså att bli sågad, det är ungefär som du beskrev känslan att vara 20. Att det är inte kul alltså.
Nej, precis. Och det är så hemskt med recensioner av just böcker för att man har lagt ner så himla mycket tid på det. Att någon recenserar ett poddavsnitt kan man ju ändå ta.
Ja, man lagt en timme eller två.
Ja, men hela ens livsprojekt i princip. Det är så skoningslöst att någon sån dum tjej på Aftonbladet ska såga det.
Ja. Nej. Men då får det väl vara det som är att du gör en podd som handlar om ditt misslyckade försök att bli författare.
Ja,
och det största misslyckandet är ju då att du la ner projektet för att du var så rädd för att bli sågad.
Ja,
den berättelsen är ju intressant.
Ja.
Men jag gillar också det här, alltså när man läser böcker eller ser något verk. Alltså det kan vara en film eller en bok eller någonting.
Mm.
Jag älskar ju att läsa om folk som har misslyckats.
Mm.
Går vi hand i hand med liksom antihjälten eller något sånt där.
Mm.
Men det finns en av de första självbiografiska serietecknarna någonsin. Det är en japansk tecknare som heter Suge. Och hans verk kommer liksom på engelska nu. Och då heter den titeln är The Man Without Talent. Och det tycker jag låter som en så här extremt lockande titel.
Ja, sätt. Absolut. Ja, men det finns ju verkligen något. Man gillar ju ändå folk som misslyckas så länge de har vågat kasta sig ut. Jag tror att det också kan vara mitt problem. Mm. Att det inte riktigt blir lika starkt om man misslyckas efter att bara ha gjort något eller bara vågat lite halvt.
Nej.
Utan då måste man ju verkligen hamna på botten och sen vända, tror jag, för att det ska bli en stark historia.
Ja. Ja, det finns, alltså det finns ju, jag kan ju uppskatta även historier om folk som inte är misslyckade. Alltså om jag läser Jerry Oppenheimers biografi av Jerry Seinfeld.
Mm.
Det är ju ganska mycket bara så en framgångssaga. Alltså så här, han började med stand-up på college och sen blev han bättre och bättre och så fick han liksom en tv-serie som blev en av de mest uppskattade och populära genom tiderna och sen.
Mm.
Och så här att det finns inga misslyckande knappt i den berättelsen. Nej. Men den är intressant i alla fall.
Ja.
Men jag kan nog uppskatta ännu mer kanske när vilket är lite ovanligare, för att de flesta självbiografiska böcker eller biografier är ju skrivna om eller av folk som har lyckats med någonting.
Mm, just det.
Men jag har ett exempel som jag brukar återkomma till. Det är en bok av Jensen Karp som heter Kanye West owes me $300 and other true stories from a white rapper who almost made it big. Och då handlar det om en misslyckad, alltså så här, han hade kontrakt med Interscope, den här rapparen då, Jensen Karp, eller Hot Carl som han kallade sig när han var rappare. Men det slutar ju bara i någon slags misär, liksom att han, hans skiva, skivbolaget vill av outgrundlig anledning inte ge ut hans skiva, förmodligen att den var för dålig.
Mm.
Och han liksom, hypen, den förhandshypen lägger sig och han kuskar runt på någon, liksom, han har gått upp kraftigt i vikt och är beroende av medicin och liksom försöker krama ut det sista droppan och disktrasan som var hans karriär.
Ja, oh, gud. Ja, det är verkligen jag efter mammaledigheten. Antagligen. Nej, men jag håller med. Det är ju mer intressant egentligen.
Med misslyckanden?
Ja.
Mm. Fast fråga, ja. Men det är också det att någon som är väldigt misslyckad är kanske inte så ofta så bra på att skildra sitt misslyckande. För att om man är en bra författare, vilket Jensen Karp då, som skrev den här boken, var ju en bra författare. Och han har fått liksom en karriär inom tv bakom kulisserna mest nu. Och han verkar ju liksom, han är ju begåvad på många sätt. Men, det beror också på lite vad man fokuserar på.
Mm.
Jag tror jag hade kunnat skriva en roman som fokuserar på alla misslyckanden i mitt liv, allt som gått dåligt, och liksom så här, och kunna framställa det som att och kunna ha liksom nästan samma rubrik som Jensen Karp hade på sin bok, nämligen något liknande liksom. Måla ut mig själv som en total loser.
Mm.
Och jag tror att om jag vinklade åt ett annat håll så skulle jag kunna göra det som, och framställa mig själv som framgångsrik.
Ja, absolut. Men det är klart att du hade kunnat framställa dig som misslyckad. Men du är ändå inte, alltså, du är absolut inte tillräckligt misslyckad ändå.
Inte än.
nej, precis. Det är framtiden ser mörk ut. Nej, men jag tänker att det är först när man misslyckas liksom riktigt ordentligt som man kan vända om och sen göra något bra av det.
Mm. Det är folk som hamnar i så här heroin-träsket och sen lyckas ta sig upp.
Precis.
Kanske hemlösa och sånt där. Då blir det ofta då får man ju vara med i Malou.
Exakt. Vilket är definitionen av att lyckas.
Det har inte nått ännu.
Nej, precis. Nej, du måste ju ut på gatan.
Ja. Men det felet, problemet är att det kanske, man kan inte lyckas ta sig upp.
Nej. Just det, men då blir det i för sig bara ett större misslyckande.
Ja, men då kommer jag aldrig ha möjlighet att skildra det.
Jag kan skildra det åter.
Jag vet inte om du kommer hålla det löftet. Om du är mitt uppe i något annat jobb. Och sen säger det så här, nu har Simon hamnat på gatan. Och han kan inte ta sig upp. Jag tror inte du släpper allt du har för händerna för att skildra det åt mig. Jag tror det är ett löfte du skulle brutit.
Möjligen.
Ja. Har du mer tv-grejer och sånt på gång framöver?
Nej, jag har ju egentligen ingenting på gång.
Men eftersom du har...
Förutom barnet.
Okej, okay. Har du tackat nej till mycket?
Nej, nej. Nej, det har jag väl inte gjort. Men jag tror att det är, eller jag intalar mig att det ändå hör ihop lite grann. Att man kanske inte frågar en höggravid om den vill jobba i höst. Men... eftersom jag ska ha ett spädbarn då. Nej, men... nej, jag har inte fått någon förfrågan om att göra något.
Var det någon speciell anledning att du valde att skaffa barn vid 24 års ålder? Nu låter det som att jag tycker det är extremt, extremt tidigt. Men, men det ändå, känns ändå som de flesta, speciellt i Stockholm, brukar vänta länge.
Mm. Nej, men jag känner väl att jag har... Vad ska jag annars göra? Jag får inga jobb. Nej, jag skojar. Men nej, jag ser mig inte heller som sådär jätteung. Jag lever ju ändå ett ordnat liv som är ganska inrutat och har det rätt tryggt och sådär.
Mm. Har du varit sambo lång tid innan du... innan...
Nej, det har jag för sig inte. Jag blev gravid när vi hade varit ihop 3 veckor.
Oj!
Ja.
Det låter inte som det var planerat då.
Nej. Nej, det var det inte. Det var ju en välkommen överraskning och det har ju alltid känts rätt och så.
Man ser ändå svårt att ha det snacket, tycker jag, med sin partner om man varit ihop i 3 veckor.
Ja, jo.
Var du liksom på det klara med att ni skulle behålla barnet direkt?
Nej, alltså det första som hände var att jag tog det där testet och sen så började jag gråta och tyckte att det skulle bli hemskt och liksom kunde inte överhuvudtaget tänka mig alternativet att jag skulle bli en förälder.
Men.
Utan jag tänkte att det var självklart att jag inte skulle bli mamma just nu, men
du kände inte till det här med preventivmedel och sånt där?
Nej, bevisligen inte. Men nej, sen så när det sjönk in så började jag, alltså Mattias var alltid mer på, gud vad hemskt om mitt framtida barn skulle höra det här. Men nej, men han var så himla positivt inställd till det och vi har ju ändå alltid varit väldigt trygga i relationen.
Men ni var inte tillsammans då eller? För att ni, alltså jag tänker 3 veckor, eller hade ni varit ihop i 3 veckor eller hade ni bara börjat?
Nej, men vi hade kanske dejtat i 2 månader och sen så hade man väl, vi hade väl ändå snacket. Sagt så att vi är ihop och sen så blev jag då gravid direkt.
Ja, 3 veckor. Jag var, vad var det? Jag kanske avbröt dig mitt i...
Jag kommer inte ihåg, men han... Det var väl han som egentligen förklarade... Han tvingade dig. Ja, precis. Nej, men han förklarade för mig att det var ett möjligt alternativ att behålla det. För att det kändes så avlägset för mig. Ja, men sen så tror jag ändå att man kan känna... Eller jag har gjort det i alla fall, att jag känner att jag litar så pass mycket på vår relation och är så trygg i den att det är... kommer nog bli bra.
Mm. Det känns ju optimistiskt.
Mm.
Men hade du planerat, alltså tidigare, hade du då planer på ungefär den här åldern, tänkte jag skaffa barn eller?
Men jag hade nog ändå velat ha barn ganska tidigt. Så det hade nog inte varit så stor skillnad. Jag kanske hade väntat lite längre.
De där tårarna handlade om ett år. Att du tänkte så här, när 25 vill jag ha barn.
Ja, men typ. Eller bara att det var så,
alltså,
så
chockerande. Ja, men jag tänker att man, det är mycket hormonrubbningar när man är gravid. Att man kanske blir mer gråtmild.
Så, absolut, det stämmer.
Om nu gråtmild betyder att man är gråtbenägen.
Mm, det är, tror jag.
Ja, det tror jag också. Mm. Men det är ett konstigt uttryck. Den gråtmilda modern.
Ja, jag håller med. Gud, vad det här avsnitt känns som orddelen på högskoleprovet. Det är så många, vi har så många funderingar kring ord.
Men det tror jag brukar ha.
Ja.
Jag är väldigt nyfiken på ord och etymologi.
Mm.
Är du det?
Ja, men helt okej. Det är inte så att jag gör egna efterforskningar, men det är trevligt att lyssna på någon har funderingar om ord och så, tycker jag.
Är du nyfiket lagd i allmänhet?
Nej, det tror jag inte. Jag har märkt det lite grann nu när jag har gäster i min podd.
Att du inte är nyfiken på dem?
Ja, exakt. Att jag tyvärr inte är så intresserad av andra människor. Nej, jag är väl inte så nyfiken.
Jag tror jag är rätt nyfiken i allmänhet. Alltså så om jag googlar väldigt mycket grejer som jag funderar över.
Ja.
Men jag tycker det är en rätt kul egenskap. Jag läste någonstans om Lear Cohen, som är en av grundarna bakom skivbolaget Def Jam.
Mm-hmm.
Han fick frågan om liksom vad hans talang var. Och då sa han att det var nog att han var så nyfiken.
Mm.
För att om han kör förbi en plansch där det står så här: idag är det en eritreansk festival i stan.
Mm.
Då tänker jag, oj, det här. Då går han dit och smakar på alla maträtterna och kollar in allting. Så nyfiken är inte jag. Om jag går förbi en anslagstavla, så här, eritreansk festival på Söder idag.
Då river du ner den.
Nej, men jag blev lite jag blev sugen på att vara så nyfiken som Lear Cohen. Alltså, för jag är rätt intresserad av mat och sådär.
Ja.
Jag tänker, det hade ju varit spännande att lära sig om eritreansk matkultur.
Ja.
Smaka på alla rätterna och säga, det här vill jag veta vad det är.
Ja. Ja, precis. Nej, men det är ju en väldigt fin egenskap. Jag upplever ju ändå att du känns intresserad och sådär nu, till exempel.
Mm-mm.
Så det, jag avundas den.
Men du kanske är tillräckligt intresserad av dig själv för att kunna skildra ditt eget liv som mamma och sådär, för att podden ska bli intressant.
Ja, men det hoppas jag. Usch, gud vad hemskt.
Jag tycker inte det. Alltså, så här, de här grejerna, ja, men det kanske går lite hand i hand med det vi tyckte. Alltså, du tyckte det var hemskt att man vill ha uppmärksamhet och sådär.
Mm.
Jag tycker varken det är hemskt att var intresserad av sig själv eller att vilja ha uppmärksamhet.
Mm.
Jag tycker det är en trevlig egenskap.
Ja.
Och att det är inte bara för att säga, alltså så att det kan andra ha glädje av också. Alltså att läsa en väldigt självupptagen, självutlämnande, självbiografisk berättelse är något av det bästa jag vet.
Mm.
Och det hade inte funnits utan människor som är extremt intresserade av sig själva.
Det är sant. Och samma jag hoppas sak att jag dock inte är extremt intresserad av mig själv. För jag upplever ändå inte att det är liksom andra intressen får stå till, eller liksom att jag sätter dem åt sidan för att jag lägger så mycket tid på att intressera mig för mig själv.
Men jag är väldigt nyfiken, och en av de sakerna jag är mest nyfiken på är just mig själv.
Ja, ja.
Och liksom de här självbiografiska berättelserna hade ju aldrig nått mig ifall de personerna som skrivit dem inte hade varit sugna på uppmärksamhet dessutom.
Mm. Nej, det är sant.
Så det är två positiva grejer som vi ska omfamna och applådera.
Ja, det är det.
Någonting annat du har på hjärtat? Något annat var på gång eller så här, någonting vi ska tillägga. Vi börjar nå den här poddens slut. Det är därför jag undrar.
Vad fort det gick. Nej, jag tror inte att jag har något att tillägga.
Nej.
Alls. Jag gör ju ingenting.
Du måste ju göra någonting om dagarna. Vandra oss snabbt genom en dag i Moa Wallins liv. I augusti 2020.
Just nu spelar jag tyvärr väldigt mycket Fia med knuff online. Det tar upp största delen av min tid.
Det var intressant. Det är Fia med knuff.
Ja.
Varför fastnade du för just Fia med knuff?
Men jag spelade det här mycket när jag gick i högstadiet. Och sen så var det någon, dag för någon vecka sedan som jag skulle fördriva tiden. Och då kom jag på att den där sajten fanns där man då spela Fia med knuff.
Kan man välja Fia utan knuff? På den sajten kan man klicka över knuff.
Så det bara blir ett evighetsspel.
Jag kommer inte ihåg regler.
Nej,
men det är
nej,
roligt att man måste lägga till med knuff. Alltså schack just har ju också det. Knuff. Men ja. Man säger inte schack med knuff.
Nej, det gör man inte. Det är sant. Det är intressant. Nej, men det är det jag gör just nu om dagarna i princip. Jag har i och för sig också precis flyttat, så jag håller på mycket med det.
Mm, vad bor du nu till?
I Sickla.
Mm. Jag har också just flyttat.
Just det.
Så du spelar mycket... Ja, men det är lätt att fastna i sånt. Jag har just fastnat i att spela väldigt mycket Pac-Man.
Mm.
Och då måste du också... Säger du också till dig själv väldigt mycket gånger... Okej, det här är sista omgången.
Mm. Mm.
Så det, och sen sviker man sig själv gång på gång med att säga det här. Okej, nu är det sista.
Ja.
Och sen får jag panik och rycker ut sladden till... spelet.
Exakt så är det. Jag är väldigt glad att jag inte spelar för pengar. Det hade kunnat gå illa, eller det hade gått illa direkt.
Har du en speljävel i det?
Nej men, ja, det är kanske, nej jag vet inte. Kanske, det känns inte som att tjejer kan ha det.
Det, alltså jag var med min flickvän i Las Vegas.
Uh-huh.
Och jag hade lite på känn att hon hade en speljävel i sig. Och hon hade inte så jättemycket pengar då heller, så jag sa så här, kan inte du bara säga om du har en gräns för hur mycket du vill spela upp liksom, så,
ja.
så att du inte bara spelar upp alla dina pengar. Så sa hon okej, 700 spänn.
Mm.
Och sen efter hon hade spelat upp 700 spänn, då fick jag hålla i henne med våld, alltså så här, för ja. Fysiskt hindra henne från att gå ut och ta ut sina sista pengar för att vinna tillbaka det. Så hon, tjejer kan absolut ha speljävlen i sig. Hon försökte verkligen slita sig. Hon försökte slita mina marker från min hand. Det blev alltså helt så här galen blick.
Ja, men gud. Men spelberoende känns ju också som det himla, eller som det himla, som det absolut mörkaste beroendet på det sättet. Att det är så himla lätt att slippa allting om man bara spelar en sista gång också. Alltså att man i teorin skulle kunna vinna tillbaka allting.
Ja, man skulle inte byta av med spelberoendet. För även om du vinner tillbaka så skulle du spela upp dem igen sen kort därefter.
Det är sant. Man skulle kunna bli av med konsekvenserna av spelberoendet i alla fall.
Ja, tillfälligt.
Tillfälligt.
Ja.
Ja.
Men det är kanske samma sak som att du blir av med din ångest om du bara tar en sil heroin till. Och sen kommer det komma tillbaka.
Ja, möjligen.
Nej, det är inte en klockren
jämförelse. Nej, men det finns ändå något. Just att man skulle kunna spela en sista gång. Om man verkligen lyckas genomföra det så skulle allt kunna vara bra sen.
Mm. Ja, jag funderar på. Alltså, men det är ju, man förstör ju inte sig själv fysiskt på samma sätt som man gör kanske med ett kraftigt alkoholmissbruk. Om man lyckas bli ren från sitt spelmissbruk. FC, man har ju säkert fruktansvärda skulder då. Men du har kanske inte förstört din lever och andra inre organ och sånt där.
Nej, precis. Nej, det är ju alltid något.
Vad finns det mer för missbruk? Spel, droger, alkohol.
Sen är det väl sexmissbruk om det nu räknas som ett...
Ja, det är frågan.
Det är kanske det mest hälsosamma missbruket ändå.
Ja, det beror på vad du gör.
Det är sant.
För att det måste ändå ha väldigt mycket negativa konsekvenser för att folk ska räkna det som
det.
Sexmissbruk. Annars är du bara en kille som gillar att festa. Eller en tjej.
Precis, men jag tänker ändå att det är... Måns Zelmerlöw har väl det, tror jag.
Han har sexmissbruk.
Och det känns också... Det känns ju som... Det känns ju ganska ljust.
Ändå. Hans sexmissbruk känns ljust.
Ja, men ja, om man jämför med andra typer av missbruk.
Men ja, jag vet inte riktigt vad de negativa... Är det bara att han är notoriskt otrogen?
Ja, jag tror det.
Okej, okay, och det kan man inte vara notoriskt otrogen utan att vara sexmissbrukare?
Jag vet, det är en intressant fråga.
Och om man kan vara det så gissar jag på att sexmissbruk är en ganska enkel ursäkt.
Jag tror det också. Det är min känsla.
Mm.
Att det inte är så, jag tror inte att det är så beroendeframkallande som ett heroinmissbruk.
Han kanske bara inte är så empatisk. att han inte bryr sig så mycket om att han sårar de man är otrogen
med. Verkligen, så skulle det kunna vara.
Mm. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Ja.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Moa Wallin.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.